Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers egen redaktionspodd. Jag heter Carl Egelius och jag står här med Björn Meyer.
Hejsan.
Och Fredrik Nyblad.
Hej!
Fredrik, har du gjort din önskelista än? Det är ju snart jul.
Jag önskar... Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej.
Nej. Björn, har du skrivit upp något på din önskelista?
Ja, det har jag. Jag skickade iväg den till tomten för ett bra tag sedan faktiskt. Jaha. Man vet ju att man ska post och sådär långt upp i norr.
Ja.
Ja, det finns ju mycket man kan önska sig, men och egentligen kanske jag inte ska önska mig just det här, för att jag har ju bestämt mig för att nu är det bra där. Men ett par Delorto-förgasare till min BMW. Mikuni funkar också bra.
Okej, vad är det för problem med de förgasare som du fick av tomten förra året då?
Inga alls. Min BMW har ju vakuumförgasare. Jag skulle vilja ha riktiga trottelförgasare för den där riktiga smällen i min sportiga BMW.
Okej, är det bättre respons då? Eller?
Ja, precis. Mm-hmm. Lite fränare också.
Jaha, hur får man tag på sådana här då? Har du några tips till tomten var tomten ska gå och köpa de här? Eller hur han ska... Finns de i Sverige eller måste man beställa dem från Tyskland eller något sånt här?
Ja, Mikunisarna, det är ju liksom, ja, det är ju eftermarknad. De går att få tag på ganska enkelt var som helst. Delorterna vet jag inte riktigt hur läget är med. Man ska ha sådana som satt på BMWs R90S som var sportmodellen då. Så kan man få leta begagnat kanske. Det är möjligt att det finns nytt också, men tomten får jobba lite grann.
Ja, det var bra att du skickade iväg listan i.
Jag tänkte det, att man måste ju vara ute i god tid.
Ja. Ja, nu Fredrik, nu får du en chans till här.
Ja, jag tänker på det här. Mina barn de har sagt att ja, pappa önskar sig en bil. Men gör man verkligen det? Om man är jättebilintresserad, vill man att någon annan ska liksom hitta en bil till en?
Det är lite för personligt.
Nej, precis. För jag har hört någon gång någon person som skulle hjälpa hitta en bil till sin kille som skulle vara en födelsedagspresent eller en julklapp eller sånt där. Vill man det verkligen? Jag menar, är man inte så petig så att man liksom och just också att letandet är en del av det roliga liksom. Jag undrar om det uppskattas om man är en riktig bilkille eller biltjej att få en bil i julklapp eller födelsedagspresent.
Okej, så ingen bil alltså.
Nej.
Nej, men nu får vi tänka om. Tror vi kan lämna tillbaka det?
Går det? Ja, men det än så länge funkar det tror jag.
Du slipper den där då. Okej.
Okay. Ja. Mm. Nej, vi var ju på väg att ge dig en bil en gång, men vi kom ju på att det inte var så bra idé. Så du fick en framskärm istället.
Jag har ju fått en moped.
Ja. Ja, ja det är lite mer hanterbart. Ja.
En framskärm som ett starterkit.
Ja. Jag hade ju planer att vi skulle ställa den här bilen framför din dörr så att du liksom inte kom ut. För
jag tycker det låter mer som en bestraffning än en gåva.
Jag har någon slags förväxling mellan svensexor och födelsedagar. Jag har lite svårt för det.
Ja, men du har inte riktigt sagt vad du önskar dig i julklapp, Fredrik.
20-bilsgarage, det är för en modest önskan.
Ja, vad ska du ställa där då?
Ja, just det. Man har inte råd att köpa fler bilar. Nej, just det. Nej, men det räcker ju med 8 bilar då.
Ett 8-bilsgarage
ganska långt. Ja, det räcker.
Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, jag har en väldigt konkret önskan faktiskt. Mm-hmm. Men jag får väl,
så min var inte konkret då?
jag har hittat att det finns nytillverkade tankar till Alfa Romeo Spider, alltså Julietta Spider, som vi har en, och i rostfritt. Och jag har blivit mer och mer medveten om det här problemet med tankar som är rostiga och det sätter igen förgasare och så här saker. Och det verkar vara ett problem med den här Alfan, för att den har, jag har två gånger har jag lämnat bort den för att få den att gå bra och få förgasarna inställda. Så har den gått jättebra och sen så efter ett tag så har den börjat tappa tomgång och så där, och börjar gå sämre och sämre. Och jag är ganska övertygad om att det handlar om att det är skit i tanken. Och det är ju ett problem för oss alla, det här med bensinen idag, som är ganska aggressiv och som också åldras väldigt fort. Och sen så att bilarna står mycket helt enkelt. Det blir kondens, det blir problem med plåttankarna. Och då tänker jag att en rostfri tank, det borde ju vara perfekt. Så sådant önskar jag mig. Men den var väldigt dyr.
Ja, låt höra.
Kostade 1450 euro på en specialist i Tyskland. Så jag tror inte att det kommer att ligga någon sådan under granen.
Rostfria avgassystem ändrar ju ljudet från motorn. Jag undrar om rostfria bensintankar också ändrar ljudet när man tankar.
Ja precis.
Helt annat skvall.
Det är ju inte original. Så det är ju liksom,
men vi är inte så många som kommer se det.
Nej, man får väl, den är ju rostfri till utseendet också. Så att i så fall får man måla den, för det ska vara svart tank på en sån här. Så att det inte ska synas allt för väl.
Nej, den kommer ju blänka väldigt i många årtionden.
Ja, precis.
Men man kanske inte ska bara önska sig 8-bilsgarage och bensintankar för så kostar lika mycket som en bil.
Önska sig får man. Det är
önska,
önska hur mycket man vill.
Ja, det är sant.
Ja, men om man ska ha en chans att få lite grejer också.
Ja.
Då har ju vi väldigt många bra tips i vår shop, vår webbshop klassiker.nu/shop. Och vi har till exempel precis släppt en ny samlarutgåva, nummer 28 i serien. Och det är en samlarutgåva om Saab V4.
Det är alltså det bästa vi har skrivit om Saab V4 helt enkelt.
Mm, precis.
Samlat i en,
i en begränsad upplaga. Väldigt, jag tycker de är så trevliga att ta i de här. De är lite mindre format än klassiker. Men, och lite tjockare papper eftersom det är en så låg upplaga. Och den, där har vi samlat som sagt Saab V4-artiklar. Det handlar om hur Saab kom fram till att de skulle ha V4 och hur de implementerade detta i största hemlighet under sommaren 66.
Det reportaget är jättespännande.
Ja.
Varenda gång man läser det.
Precis, det är, man kan verkligen tänka det här. Alltså, arbetarna i fabriken, de visste ingenting. När de gick på semester så hade de tillverkat ett antal tvåtaktare som stod och väntade. Och sen så kom det in en specialstyrka och bytte motorer på de här färdiga bilarna till V4. Och sen hösten 66 så släpptes nyheten att nu har Saab gått över till fyrtakt. Sen sålde de ju tvåtaktare och fyrtaktaren.
Precis, parallellt ett tag.
Parallellt. Mm.
Ja, nej, men det är en jättespännande historia.
Några diehard-entusiaster som inte absolut inte ville byta.
Ja, eller framförallt kanske det satt på något möte och kom fram till att det borde finnas sådana.
Mm.
Sen vet jag inte hur många det fanns i verkligheten.
Så det finns det resor och det. Du har ju skrivit om en Saab 95 polisbil i den här, Fredrik.
Mm.
Och med en äkta chefer.
Ja.
Är med på bilderna. Äkta polischefer.
Jag brukar säga att man citerar Ingmar Bergman, men det är inte Bergman. Det har ju sagts i alla fall av en del filmskapare att man aldrig ska ha med barn och aldrig djur. Men i det här fallet hade vi då djur med. Och den här hunden var ju ung och ivrig. Väldigt glad hund. Och det var ju massa stora sjöfåglar där också. Men, så det gick ganska bra. Men det var väldigt många andra hundar där också. Så det blev lite, ja. Men det var en rolig fotografering.
Det har ju varit en del i nyheter nu om polischefer, men ja. Det är inte den här chefen då.
Nej, jag tror att de här med chefer med är, de
sköter sig bättre.
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja, ja, även om det är sjöfåglar med i bilden.
Ja, ja. Mm.
Sen har vi ju det här reportaget från när Erik Karlsson och Torsten Åhman körde Bacha 1000 med en modifierad V4.
Ja, det är helt fantastiska bilder.
Ja.
Det är, Trollhättan är plötsligt i Mexiko.
Precis.
Eller om det är tvärtom.
Ja. Så den finns, klassiker.nu/Saab V4 kan man beställa. En perfekt grej att lägga under granen. Sen har vi ju också 3 stycken väggkalendrar i olika smaker. Precis som förra året så har vi Volvo Klassikers kalender för 2023. Med 12 stycken bilder då, en per månad.
Ja,
plus en bonusbild.
En god blandning från olika decennier.
Ja, och från tidningen, vår specialtidning Volvo Klassiker som kommer ut en gång om året. Och ja, det är allt möjligt här. Och det är, första bilden är ju då givetvis en vinterbild med en 145 Express i taxiutförande på de norrländska vägarna.
Med en otrolig mängd utrustning som man hade på den tiden. Inklusive väldigt speciella fotsteg som man kan komma in om man ska sitta där bak.
Var det den som gick att göra om till ambulans också? Man kunde,
ja, man har lite och gardiner och sånt där. Liksom.
Ja. Ja, det är precis. Så det är alla möjliga. Och den här, jag minns då en höstresa med en Volvo PV 59 som är i oktober här. Och väldigt höstiga bilder. Och så här. Ja, väldigt fina bilder. Och sen så har vi då Saab. Cars Magazine har också en kalender.
Och där är det väldigt fina historiska bilder.
Precis, från Saab Car Museums arkiv så har vi hittat, fått fram fantastiska historiska bilder från Saabs hela historia. Från början av 50-talet och fram till den nya 9-5 när den presenterades.
Mm.
Och i år har vi dessutom gett ut en Opel-kalender. Våra egna bilder på Opel, och det är Rekord, det är GT, det är Kadett, det är Kapitän. Och den här omslagsbilden med den här fantastiska Commodore-kupén.
Mm. Ja, det är bara fantastiska bilder.
Ja, det är det.
Det är, ja, det är ju svenska Oplar.
Precis, så det är våra egna klassikers bilder på Opel och en per månad. Och de här hittar du också i Klassikers shop. I podden för några veckor sedan, eller kanske det är nog gått ett par månader nu kanske, så var det så att vi pratade om vår Ford Mustang Foxy och att vi tänkte byta bort den och efterlyste förslag, bytesförslag. Det blev en intensiv helg. Vi ville ha ut det här i podden, vi ville ha ut det på webben och vi ville ha ut det på Blocket. Vi hade bestämt oss för att vår projektbil, vår Ford Mustang Cabriolet som vi hade hämtat i en lada i somras, att vi skulle, nu var det dags att gå vidare, och så tänkte vi att vi gör ett rakt byte. Hur tänkte vi där, Fredrik?
Ja, men det är ju jättekul. Det är ju, då slipper man ju pengar och man slipper, och, men också att slumpen kan avgöra lite. Eller ja, det är ett val också naturligtvis. Men någonstans är det ju ändå den som var villig att byta just då. Blir ju också någon slags, ja, man får se vad som händer då. Alltså vad som kan dyka upp.
Mm. Tanken här var att nu ska vi vill ha en projektbil och vi vill göra någonting nytt här. Men vi var klara med Mustangen, kändes det som. Inte klara, utan vi kände att vi har räddat den ur ladan, vi har fått fart på den, vi har kört en del med den och ja, upplevt hur det är att ha en Mustang i lagom skick.
Ja, det var jättekul sommar på många sätt.
Ja, verkligen.
Absolut.
Mm.
Inte minst med det där taket nere också. Det var ju hur mysigt som helst, säger jag som egentligen inte är någon cabkille då, men det är faktiskt rätt schysst när det är fint väder.
Ja, jag älskade ljudet. Alltså att en V6 kan låta så underbart. Den är jättehärlig.
Mm.
Men det här bytet då, det var ju också så, vilket ju inte kanske riktigt var jättetydligt, att, eller jo, vi skrev det, att det var ju lite tempo i det här också. På måndagen så började vi då sortera någonstans att liksom, och vi ville göra den här bytesresan så snart som möjligt. För ja. några dagar fram liksom.
Ja, precis. Det var när vi hade bestämt oss, så blev det bråttom. Så är det ja. Ofta. Ja. Så att på måndagen där så satt du och sorterade. Vi hade väl ett tiotal prospekt i alla fall.
Ja.
Men vad hade vi satt upp mer för kriterier, Fredrik, för det här bytet? Det skulle vara ett rakt byte, det skulle gå fort, men...
Ja, ni får hjälpa mig allihopa här. Men en regel vi hade var väl att den skulle vara besiktigad och körbar. Alltså att vi skulle komma, titta på varandras bilar och åka därifrån åt varsitt håll.
Det skulle vara ungefär samma läge. Jag menar, det fanns grejer att fixa med på Mustangen och vi förstod att det skulle finnas grejer att fixa med på den här bytesbilen också, givetvis.
Ja, men ändå besiktigad och körbar.
Ja, det är lite så med det här med bytet. Man kan hålla på, om man ska köpa en bil, då kan man hålla på och racka ner på massa grejer på köpebilen, men samtidigt så då har man inga konsekvenser i att motparten kommer att racka ner på en egen bil, men så är det i ett byte. Ja, så att det var väl, det skulle gå fort, det skulle vara en bil som var besiktad och det skulle inte vara några pengar emellan.
Nej.
Och vi började sortera de här förslagen och ganska snart så utkristalliserade sig att vi skulle åka västerut.
Mm. Vi ville åka till Värmland, ville vi åka. Ja. Där kunde vi hitta flera stopp.
Ja, precis.
Vi började egentligen med en Volvo här i Stockholm.
Ja, det gjorde vi faktiskt, precis. Volvo 760. Fullständigt nersmetad med originaltillbehör.
Ja.
Det är spoiler och det är sollucka, det är så här olika vindskydd hit och dit och det är extra ljus och läderklädsel och nivåreglering och allt möjligt.
Ja, hade man alla de där tillbehören behövde man inte arbeta med, då kunde man sälja dem.
och Johan, som han heter, som äger den bilen, han kom och tittade och åkte därifrån sen. Han backade ur, han hade ingen lust att byta bort sin fina Volvo mot den här Mustangen. Förstår du honom, Fredrik?
Nej, jag har ingen som helst förståelse faktiskt.
Nej, och sen så fick vi tips om en, det var en läsare som hörde av sig som hade en Pontiac, en Bonneville.
Den var ju rolig, men den var ju lite samma sak, fast med tak.
Ja, det är en 80-talsjänkare, vit.
Ja.
Det kändes som att inte alla skulle lägga märke till att vi hade bytt faktiskt.
Det kan ju vara kul på ett sätt, men inte i det här fallet.
Nej.
Säkert en jättekul bil, men ja, för lika.
Mm. Nej, så när dammet hade lagt sig, just det var en Morris också. En Morris Oxford.
Ja, den tyckte vi var jättekul.
En sån här med fenor, en farina.
Ja, ja.
Väldigt trevlig, intressant att titta på och intressant tidsmarkör och alltihopa. Men ja, de är ju inte helt enkla att omsätta. De har inte hängt med den här prisökningarna på klassiska bilar som är i samma omfattning som mycket annat. Så den kändes möjlig.
Mm. Men där var det ju inte heller då. Vi var intresserade, men där fick ägaren lite väl lång betänketid. Så att den ägaren backade ur.
Jaha, du tror att det hade att göra med betänketiden?
Ja, ja. Ja, först var han ju positiv.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, nej, men det får bli nästa bil, får bli Morris Oxford, tycker jag. Men som sagt, västerut, där fanns det två objekt och vi bestämde oss för att vi skulle starta väldigt tidigt en torsdag morgon. Du skulle hämta upp mig i gryningen.
Ja,
med Mustangen.
Och jag har ju gjort lite, jag insåg, jag vet inte exakt hur det här gick till, men jag kommer ihåg att det började läcka vid ett tillfälle och då insåg jag i alla fall att värmen var...
Läcka vatten?
Ja, att den var bortkopplad på Mustangen, att det fanns ingen värme i Mustangen. Och det hade känts ganska teoretiskt fram till den här morgonen.
Ja.
Då kändes det inte teoretiskt.
Nej.
Det kändes in på kroppen istället.
Ja, det var den första riktigt kalla morgonen faktiskt. Var det. Och det är väldigt svårt att föreställa sig att hur kallt det kan bli i en bil utan värme.
Och
man tycker ju ändå att man är inomhus. Liksom.
Ja, Fast med en enkel soufflett så är man inte så mycket inne.
Jag tror inte att det har så jättemycket med saken att göra faktiskt. För att man rör sig ju i luften. Det kommer in ny luft hela tiden till bilen. Ja. Som omsätts hela tiden. Och den här luften är kall. Jag hade på mig en fleecetröja och en jacka och dubbla strumpor och tjocka skor, mössa och halsduk. Mm. Sen kvällen innan så hade jag sagt så här, ja, man kanske ska ha långkalsonger också. Mm. Fredrik sa, långkalsonger det behöver man inte.
Vem hade långkalsonger dagen därpå?
Ja, Fredrik.
Jag. Ja. Skoter overall kanske hade varit någonting.
Ja. Ja.
Nej, men det är den här kylan alltså, den smyger sig verkligen på. Mm. Det var okej de första milen. Men sen blev det bara kallare och kallare och kallare.
Ja, ja.
Och vi blev mer och mer korthuggna i vår konversation där. Ja. Och mer sugna på att byta.
Till en bil med värme.
Ja.
Alltså, i Höjden Örebro tog jag någon bild. Jag kan inte riktigt känna igen oss på de bilderna. Vi ser liksom annorlunda ut i ansiktet på en vis.
Ja, den bilden finns med i reportaget som är med i klassiker nummer 10.
Ja.
Som ligger ute i butik. Men i alla fall så vi kom fram till Karlskoga till slut. Och där träffade vi Ola Varg som hade en bil med lite mer värme i alla fall.
Mm, ja.
En luftkyld bil.
Ja. Ja, den var ju jättetrevlig. Jag körde den inte, men du körde den. Vad tyckte du om att köra den?
Jag gillar den direkt. Det är alltså en Volkswagen 1302 från 71. En så här härligt 70-talsgrön. Den här kraftreserven som är i den här motorn. Den här smattrande boxermotorn som låter så glad från första varvet. Har du kört mycket Volkswagen, Björn?
Mycket och mycket, men jag har kört en del VW.
Ja.
Typ 1 och eller alla de bilarna som delar den mekaniken är ju så himla roliga att köra. Men mekaniska och direkta. Och,
verkligen.
Och, ja, de är jätteroliga. Så att jag förstår att du föll för den på en gång du satte dig och körde den.
Ja.
Och, man brukar göra det.
Ja, och det var kom lite värme.
Jo.
Faktiskt. Ganska direkt också i och med att den är luftkyld så kommer ju värmen. Den värme som kommer, den kommer tämligen omgående.
Ja.
Så är det. Så att varken jag eller luften frös.
Nej.
Nej. Vi ska lägga till det att Ola som tog emot oss där i Karlskoga, han hade ju fixat mackor och kaffe. Så att vi fick komma in på hans jobb och tina upp lite. Jag kände mig lite grann som i den här filmen. Raka spåret till Chicago när vi kom när de har kört hela natten med en utbränd Chrysler LeBaron cabriolet. Det var svårt att lossa fingrarna från ratten.
Bryta upp finger för finger.
Ja.
Det var så kallt så att vi uppfattade mackorna som varma.
Ja. Precis. Ja, men så det var ju en bra början där. Och när vi hade stod där och jämförde den här, det var ju verkligen inte något perfekt skick på den här Folkan heller. Men väldigt trevlig.
Verkligen.
Ja. Lite att göra på den också, precis som på Mustangen, men det kändes när vi åkte från Karlskoga och åkte vidare mot Karlstad. Där
vi hade ju en till överenskommen träff med en till bil, men vi tyckte väl ändå att det här kommer nog bli bubbla.
Mm, precis, vi var ganska övertygade om det.
Ja.
När vi åkte vidare mot Karlstad och åkte nästa stopp som vi hade planerat in.
Och där skulle vi få se en Lancia A112 Abarth.
Ja. Jag hade nästan glömt bort att de fanns. De var ju ganska vanliga på 80-talet. Men sen har man inte sett någon. Av någon
anledning. Det var ju Saab som sålde dem i Sverige.
Precis. Saab tog ju in Lancia. De började samarbeta med Lancia på 70-talet. Både med försäljning och senare också med utveckling av bilar som skulle bli Saab 9000. Men redan på 70-talet så kom Autobianchi, hette den då, Autobianchi A112, som ett komplement för Saab-handlarna. En småbil helt enkelt. För det behövdes lite påfyllning där i modellutbudet. Volvo hade ju skaffat den här DAF och eller som sen blev Volvo 66. Så att plötsligt så 1976 så fanns det två stycken småbilar som fanns hos de svenska bilmärkshandlarna. Auto Bianchi A112 och Volvo 66.
Men det här var ju då dessutom en Abarth, och det är väl lite av en A112-ans Mini Cooper.
Definitivt. Den är som effekten står på motorhuven.
Ja, det är all enkelhet skulle jag säga.
70 hästkrafter.
Ja, det är inte illa.
Nej.
Inte för den lilla bilen. Nej. Det är mäktigt.
Ja, nej, verkligen. Och jag, på något vis, man har alltid vetat att de här funnits, men jag har inte riktigt reflekterat över om hur speciella de är, Abarth-varianterna jämfört med den vanliga. Jättemycket som skiljer. Dels är det då förstås motorn som är en långslagare version av den vanliga motorn. Och ur 1050 kubik så har de tagit 70 hästkrafter. Det är ganska bra tycker jag. Och sen så är det ju då lite tuffare instrumentering. Det är scoop på huven. Det är skärmbreddare och speciella stolar. Och ja, men allt sånt där som man gillar.
Röda säkerhetsbälten.
Röda säkerhetsbälten.
Bara det.
Bara det. Mm. Och Abarth kom ju inte förrän ganska sent. Den kom till Sverige, så kom den 84 tror jag den första kom till Sverige. Eller möjligtvis 83. Och, men den fanns i Italien långt tidigare, så att det fanns finns ett antal olika generationer av den här som det kallas då. Jag tror det här, den här som då vi skulle byta mot är en 85a. Och det sista året, sen kom då den här Lancia Y10 istället, som ersatte A112. Mm. Det här är väldigt futuristiskt kantiga.
Och inte minst en mattsvart baklucka.
Ja, just det, ja. Precis.
Väldigt skarpskuren. Den är frän också.
Den är frän. Men den, ja, och den fanns ju också med lite mer fränare versioner, även fyrhjulsdriven. Men jag tror inte den fick riktigt samma följarskara som den här A112 Abarth. Så att den hade vi, det var en kille som heter Anders i Karlstad. Han hade haft den några år.
Mm.
Hur beskrev han bilen?
Ja, han hade väl förstått att både vår bil och hans bil har ju lite skavanker. Så att vi visste att den var lite rostig och sådär. Så att, ja. Och, men ändå, när vi såg bilen så ser den ju jättebra ut på 5 meters håll.
Mm, precis.
Men det var väl egentligen när vi började köra den som det hände något mer.
Ja, verkligen. Jag blev faktiskt förvånad över hur rolig den var att köra. Det borde man ju inte ha blivit med tanke på spesen och storleken. Och så här. För små bilar är ju roliga att köra.
Mm.
Och här är det, men att den var så varvglad och så... Verkligen, den styr in fint i kurvorna och i rondellerna runt Karlstad. Vi gjorde ju en gemensam provkörning.
Mm.
Så att det är också bra när man byter bil. Kan man liksom sammanföra, det blir ju effektivt.
Mm.
Absolut.
Då gör man provkörningen samtidigt, det är väldigt bra. Så att Fredrik fick åka med Anders då med Mustangen. Och hur gick snacket då i kupén?
Jag visade ju lite snabbt suffletten och sådär. Det är också, nackdelen är i och för sig kanske att man, om vi pratar om gamla bilar så måste man ju gå igenom alla egenheter. Det kanske gick lite fort där. Jag vet inte, vi får se.
Det där som inte står i instruktionsboken.
Ja, precis.
Ja, men hur var hans inställning till bilen då? Kände du att han var på gång? Alltså?
Ja, det hade jag förstått av mailkonversationen hela veckan där.
Ja.
Att Anders var... Det skulle nog krävas, det hade han nog ganska tydligt sagt att det ska krävas rätt mycket för att han skulle backa ur.
Mm.
Och det rätt mycket fanns inte, så det, han var på.
Ja, så det kändes bra där i er kupé. Och i min kupé där som jag satt då i Lancian själv, så det första man slogs av är att bilen är ju extremt liten på utsidan. Och det är små, små dörrar och små, små dörrantag och små, små stolar och så här. Men så fort man har satt sig i bilen, stängt dörren och satt på sig bältet, så känns inte bilen pytteliten längre. Man växer på något vis där. Och det känns inte som att man är minst i trafiken. Utan man blir ganska fort, ganska kaxig.
Ja, för att det är ju inte den som är onödigt. Det är inte den som är liten, det är alla andra bilar som är onödigt stora.
Exakt. Definitivt är det så. Ja, så att, jag började känna på den där. Den hostade lite grann här, lite då och då, tyckte jag.
Det gjorde det redan, ja.
den missade lite grann. Det är så här två portsförgasare Weber på den. Det kändes när man gick upp på andra steget så då tvekade den till lite grann. Men det betalade den tillbaka med att vara väldigt varvglad och rolig. Så här, så att det kändes som att det här är en bil som måste köras på attack. Man kan inte hålla på att ligga och liksom köra jämnt och fisa och grejer. Utan det är bara att dra på så kommer det lösa sig. Och när vi kom fram, vi stannade på ett ställe där vi som skulle titta på varandras bilar och kanske göra upp en affär, och då hade den där folkabubblan faktiskt bleknat rejält.
Ja,
den som var så trevlig.
Ja, jag var knalltorsk helt enkelt.
Om man nu tvångsmässigt måste jämföra, alltså jag som har haft mini hela mitt liv, jag tycker att det här var jätteroligt, för att det var ju liksom som en mini fast lite större, och sen halvkobbelucka också. Och det var alldeles lagom, så det var lite enklare att kliva in i.
Ja, nej, men en liten utveckling av mini. A112 kom 69 tror jag det var, och då hade hundkojan funnits i 10 år, och det är ganska uppenbart att de hade sneglat på hundkojan när de Den är lite större, lite längre, men sen just halvkombiluckan och ytterligare några så här vevrutor. Det hade i och för sig hon kunnat fått 69 också, men den fick det 1970. Men det var en lite naturlig utveckling på den där.
Ja, men vad fanns det för plus och minus med den här lilla Lancian då?
Ja, jag försökte ju hålla huvudet lite kallt där och börja tänka på just på det här, vad är för och vad är nackdelar. Fördelarna, som sagt, det var extremt roligt att köra, och sen så tyckte jag att det var mycket värt att mycket av de här Abarth-grejerna fanns kvar på bilen, de här som är speciella. Det är ratten, det är sätena. Visserligen var sätena, hade fått en överdragsklädsel i någorlunda rätt stil för att dölja att det var dåligt skick på dem. Men alla mätare och alla speciella Abarth-grejer fanns kvar. Minus extra ljusen i stötfångaren. Det finns uttag för fjärrljus i stötfångaren. Där har de bara satt någon sorts liten plexiglasskiva istället. Så sådana känner man att man var tvungen att hitta. Men det är ju bara spännande att leta delar.
Absolut.
Så får man en helt ny värld att söka i. Det gick ju inte riktigt att bortse från nackdelarna.
Fälgarna tänker jag på, men det är...
Ja, fälgarna, det följde med då 4 stycken originalfälgar, nyrenoverade med originalkapslar, också en fördel. På bilen så satt bredare fälgar som fyllde ut hjulhusen väldigt fint. Det var jag tror att det är 175-60 däck eller 160, lågprofil med den tidens mått, och 13 tum då förstås. Men stilen på fälgarna, 10 år för nytt skulle jag säga. Mitten 90-tal snarare än mitten 80-tal. Så det var ju en sån här kännande, det måste man fixa. Och sen så var det ju då ganska tydligt att det fanns ju rost. De här bilarna rostade så fruktansvärt, de här bilarna.
Det är ju inte hål, men det är liksom lite överallt på något vis.
Väldigt, väldigt random rostskador. Ja, ja. Mitt på en dörr. En stor blämma.
Konstigt ställe.
Ja, på taket tror jag. Och sen så då när man öppnade bakluckan så var ju... Det var större lastöppning faktiskt än original. Ja. För att det har försvunnit lite grann där. Och sen så under de här... kunde man bara misstänka hur det såg ut under skärmbreddar och bakom stötfångar och sådär. Så att det som jag såg när jag gjorde den här halva böjen för att titta under, så såg det ju, där såg det inte illa ut.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan, du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Den hade inte fått några anmärkningar på besiktningen för rost. Mm. Men det hade kanske inte spelat någon roll. För vi var ju väldigt betuttade i den här bilen.
Ja, nej men alltså, det är ju ett skick vi kan leva med någonstans.
Ja, man får ju, precis. Det kanske inte är en bil som ska helrenoveras. Så tänkte inte jag i alla fall. Den där man får väl möjligtvis, man kunde göra kanske mindre insatser för att få den att se lite bättre ut. Men det satt ihop och kändes ärlig.
Ni var hockade helt enkelt.
Vi var det faktiskt.
Mm. Mm. Och det var ju Anders också. Så att, det blev ett byte.
Det blev ett handslag. Återigen, fördelen med att byta bilar. Inga pengar, inga swishgränser som skulle höjas, inga bankdoser.
Inga sladdare
skulle
på bankdoser och annat.
Nej, utan det var bara att byta ägarpapper. Mm. Och fixa med försäkringen där. Och sen så kunde vi vända hemåt.
Men det svåra var väl att lasta snarare alla däck och fälgar som skulle med.
Ja, just det.
Med så liten bil.
Och oss själva.
Ja.
Ja. Mm. Nej, så att det var en väldigt stor kontrast mellan bilarna också. Det tror jag, det var också en sån grej som vi som motortidningsmakare uppskattade.
Mm. Ja, men de är ju precis lika gamla.
Ja.
Men
ja.
Annars så är det ju upp och ner, helt.
Mm. Ja, det är verkligen yin och yang. Den ena är svart och den andra vit. Och den ena är europeisk och den andra är amerikansk. Och den andra har tak och den andra har inte det.
Nej. En driver fram, en driver bak.
Ja.
Mm. Ja, det är alla olikheter som finns.
Alla så här supertydliga olikheter.
Mm. Ja. Och så fick vi ju mer plats i garaget också. På redaktionen. Det är ju också bra. Det var väl en och en halv meter som vi kapade där ungefär. Totalt i längd. Ja, så att det första vi gjorde när vi gav oss iväg tillbaka mot Stockholm i skymningen.
Att slå på värmen.
Och den funkade. Ja. Så det var mycket bra. Så att nu har vi en ny redaktionsbil. En Lancia A112 Abarth från 1985. Vi letar fälgar. Tidstypiska aluminiumfälgar med lite bredd. För vi har monterat på de här originalhjulen. Och vi förstår varför Anders inte hade dem på. Extremt smala. Och framförallt
bak. De är någon slags långt in i karossen. Titta, ett hjul.
Ja. Och när man tittar i broschyrer och när man tittar på promotionbilder och så här saker. Den är aldrig fotograferad rakt bakifrån eller snett bakifrån. Där man ser hur lite däcken fyller upp, eller hjulen fyller upp.
Ja, men framförallt bak så är det verkligen, de sitter ju verkligen långt in.
Ja.
Det ser väldigt, väldigt, ja, jag vet inte, cykelmässigt ut nästan.
Ja. Nej, så det får vi någonting faktiskt. Det tänker man inte. Det är så här 18-års beteende att det första man börjar kolla är stereo och fälgar. Och nu sitter ju en kassettspelare i den.
Ja,
så att,
ja, check.
Och så jättefint under en liten lucka så här dolt.
Mm.
Det gillar jag.
Mm, det är snyggt.
Och vi har ju gett den ett namn också.
Ja, den ska jag avslöja.
Mm.
Den heter numera Skorpan.
Skorpan, precis.
Och varför då? Jo, men dels för att det kanske finns lite fnas och skorpor i karossen. Men det är en Abarth. Och skorpionen där är ju varumärket, logon. Så att vi tyckte att det kändes som en bra kombo.
Och ska vi fortsätta på ämnet namn då, så Foxy har vi ju vår eminente formgivare Olof gjort en jättefin logotyp till. Och jag tänkte, det var ju
men det var alltså Mustangen som hette Foxy,
ja,
eller heter.
Ja, och det ville inte jag prångla på Anders för mycket sådär liksom. Men han frågade, men Foxy-emblem då?
Han ville ha några extra.
Han ville ha några extra. Och det glädjer mig. Så det känns som att den har kommit rätt. För att den heter Foxy även för honom nu. Så att det känns jättebra.
Och den har ju kommit rätt på ytterligare ett sätt.
Ja.
För den har ju fått en garagekompis Foxy nu i Karlstad.
Anders har ju också en Hardtop 65.
Ja, en 20 år äldre Mustang. Ja. Också vit.
Ja.
Så nu delar de garage där i Karlstad.
Ja.
Så vi hoppas att vi får höra mer om hur det går med Foxy. Och sen så kommer vi givetvis att berätta hur det går med Skorpan framöver.
Absolut.
Det har kommit lyssnarreaktioner till Studio Klassiker. Vi är alltid väldigt tacksamma för sådana. De kan komma in via vår mail red@klassiker.nu, alltså red@klassiker.nu. De kan också komma in via vår telefonsvarare 08 736 12 64. Vi lyssnar på allt, vi läser allt och här är ett par brev som vi har valt att ta med den här gången. Det första är från Erik som skriver så här. Hej, jag måste börja med att tacka för en mycket trevlig och underhållande podd. Tack, tack så mycket. Jag brukar återlyssna på era äldre poddar.
Vad kul.
Det är ju jätteroligt. Och i en sån så diskuterade ni bilar och filminspelningar och ni hade en undran hur bilarna smutsades ner inför en inspelning. Jag hade nöjet att få medverka med två bilar i en Hollywoodfilm inspelad här i Sverige. Och där kom jag och pratade med en av killarna som just sysslade med detta. Och då fick jag reda på att deras metod för att få fram autentisk 50-60-tals grus-lerstänk. De i Hollywood har de väl doktorerat på det här. Det här är inte någon hunch bara. Utan,
nej. Och de som gör har säkert fina titlar också.
Mm, precis.
Jag kan se företag som är helt specialiserade bara på det här. Liksom.
Ja, ja.
Håll på med det här varenda dag.
Och deras hemlighet var filmjölk.
Aha.
Det visste jag inte ens fanns i Hollywood.
Nej.
Importerade de den?
Ja, det måste de göra. De har en särskild
filmmjölk. We got to have the
filmjölk kanske.
Ja, det så.
Ja, det måste ju vara. Mm. Ja, och filmjölken späddes med vatten och sprayades med blomsprayflaska.
Oj.
Såg väldigt trovärdigt ut och dessutom var det ju snällt mot lacken.
Ja, det var ju spännande att höra.
Ja.
Det hade jag inte, kommit på det själv, tror jag.
Skulle den bli, hade de någon färg i den också?
Så det måste brunare. De ju ha haft. Ja, det måste
det,
de ha haft.
Så det var vitt?
Nej, i och för sig, det kan ju, ja, det beror på om man är ute och kör på Gotland. Mm. Med kalkstänk, då kan det ju vara bra med vit finmjölk. Mm. Så att man får väl ställa om liksom färgskalan där efter miljö, kan jag tänka mig.
För att knyta ihop allting här nu så tänker jag på, jag har ju haft min ostekoper ända sedan jag var pojke och en gång så fick jag låna ut den till Trafikmagasinet i Falun och för de skulle då ha med Lancia A112 i programmet och då var det någon som tyckte att även en hundkoja skulle vara med som någon slags jämförelse.
Mm-hmm.
Och då fick jag frågan, är det okej att vi sprayar dina kromdelar med någonting så att det gör att de blir matta så att de inte blänker så mycket i tv-kamerorna. Mm-hmm. Och det har jag funderat på, vad var det för någonting?
Gjorde de detta då?
Ja, det, jag vet inte, men det var ingenting som bilen tog skada av i alla fall.
Nej, okej. Nej,
och jag undrar, vad är detta för någonting?
Jaha, det kanske var kameran som inte klarade av då. Den här.
Ja, på den tiden hade man ju också rör i kamerorna så att så fort du fick liksom ett ljus, för starkt ljus i kameran så kunde ju det bränna fast i kameran också. Så att det var,
jaha.
För det första så såg det ju dåligt ut, men det kunde alltså skada kameran till och med. Så att, ja.
Men ibland ser man ju gamla, så här ser man de här spåren av blänkspår liksom, och kameran
det,
rör sig.
Yes, och det är tv-kameror med rör. Och inte minst när man ser på 70-talsprogram när någon spelar tvärflöjt så tvärflöjten bara flyger runt. Så här, liksom.
Ja, för att knyta ihop det ytterligare i den här Saab V4-specialen som vi just har släppt. Där har vi som sagt då reportage om den här Bacha 1000 Saab V4. Och där, för att få autentisk smuts på den för reportaget, då användes havregryns smörja och O'boy som kastades på bilen.
Är det något vi kan kränga till Hollywood?
Kanske.
Och bar.
Helt nya rön. Ja.
Ja, men det kräver nog att man från de som har olika funktionerna på en filminspelning tänker på det här innan, för att om man ska låna in eller hyra in gamla bilar till en tv- eller filminspelning, då vill ju ägarna komma ju med jätterena bilar naturligtvis.
Mm.
Det märkte inte jag minst. Själv gjorde jag också så när jag var inblandad i den här inspelningen av den Netflix-serien Den osannolika mördaren. Då var det ju också dessutom så att det var väldigt fint väder i Stockholm. Det var lagom kallt, så att bilarna blev ju inte smutsiga heller. Liksom.
Nej, okej. Okay. Lite för rena.
Ja.
För Stockholm i mars.
Ja, ja. Ja, det var mars 86, var mycket smutsigare än i den serien, kan jag säga.
Mm. Ja, men det är väl känt fenomen i väldigt mycket film och tv att gamla bilar är alldeles på tok för fina. Mm. Och väldigt nytvättade och vaxade hela tiden. Men de kanske var bättre på att tvätta och vaxa för, helt enkelt.
Ja.
Ja, ja. Titta på lite nyhetsbilder eller så får du se någon verklighet.
Men när han säger finmjölk där, det är ju också spännande. Det var ju för ett antal år sedan så hade vi ett reportage om en man i Tyskland som ville skapa sin egen skrotgård med bilar som från hans födelsår. I början av 50-talet någon gång och då han ville att de skulle se det skulle, han skulle återskapa någonting som skulle ut som en skrot som hade varit funnits i alla år, så han penslade sina bilar med yoghurt för att de skulle börja växa alger och så här på dem. Ja, det var ju folk som var väldigt, väldigt arga på det där. Han köpte en renoverad Porsche 356 och ställde ut där. Och pensla med yoghurt och en Jaguar XK120.
Ja, det är kanske att be om att få åsikter.
Ja, den här skroten låg i närheten av Neandertal. Ja, nej men tack Erik för denna insikt i hur Hollywood skapar smuts. Vi har fått ett brev till här. Och då är det Petter som lyssnade på det avsnitt av er podd där ni pratade om bilars stolar. Jag finner det något komiskt hur ni först ondger er över moderna bilars många inställningsmöjligheter av stolarna. För att sen övergå till att tipsa om hur man med diverse brickor och stag kan få stolen i en gammal bil i en i alla fall rimlig ergonomisk position. Allt var faktiskt inte bättre förr och definitivt inte bilsäten. I en modern bil som du själv äger så behöver du ju bara ställa in stolen en gång. Sen minns den hur du vill ha det med hjälp av fjärrnyckel, nyckelkort eller till och med mobilen. Om sen Fredrik inte kan låta bli att leka med elstolen i företagsbilen så får man väl hoppas att det finns någon vuxen i bilen som kan säga åt honom. Med vänliga hälsningar, Petter.
Ja.
Ja, det var ju, vi pratade ju om bilstolar och hur i många gamla bilar så finns det på sin höjd att man kan justera stolen i längsled. Sen är det bara att gilla läget.
Jag minns inte som att vi starkt rekommenderade alla de här brickorna och grejer. Så där. Men jag har till och med sparat på en sån här extra bricka som man kan höja en stol och sådär. Liksom. Ja. Bara för att det är ett roligt tillbehör.
Ja. Nej, det är helt riktigt att bilstolarna, jag tror att vi var inne på lite grejer som faktiskt hade blivit bättre med bilar. Både med värme och ventilation och stolar och lås och annat. Men det är ju inte så att vi tycker att man ska sätta in en modern stol i en gammal bil.
Nej, verkligen inte. Då får man hellre hålla på med sina brickor, tycker jag.
Ja. Tycker jag också.
Och nämnda V90 där, eftersom jag inte var vuxen där, den har faktiskt inga elfunktioner, den stolen. Så att det,
har den inte?
Nej.
Jo, förarstolen har det.
Jaha.
Men däremot har den nog ingen minne, tror jag.
Nej, minne har den. Ja, så var det. Nej, precis.
Nej, men vi får väl se till att säga till Fredrik och hålla, sluta sitta och pilla med stolen. I våran.
Ja, men det är det man gör. Jag sitter ju och pillar hela tiden för jag blir aldrig nöjd.
Nej.
Nej, men jag tror att jag ser det här som en allegori över det moderna samhället. Man blir aldrig nöjd nu för tiden. Det var bättre förr.
Ja. Det var gilla läget att sitta i lotusställning.
Ja,
precis. Alla dessa val.
Ja, nej. Exakt. Måste välja avtal hit och dit och grejer. Nej.
Ja, tack Petter och Erik för att ni hörde av er till Studio Klassiker och vi välkomnar alla former av reaktioner och motreaktioner på vår podd. Även om vi kanske inte läser upp allt i podden så läser vi allt och tar till oss i olika mån. på omslaget av nya klassiker nummer 10 2022 så har vi en mycket imposant vagn. Det handlar om en Bentley.
Ja, det är en riktig rökare faktiskt. Bentley Turbo R råkade vara där. Men vi har skrivit klassikerguide om hela SZ-serien som den kallas. Alltså Rolls och Bentley från 1980 till 98.
98?
Ja, de gav aldrig upp. De fortsatte att bygga om och bygga till och komma med nya modeller och ja, jättelänge.
Det är de här fyrkantsrollsarna kan man kalla dem för.
Ja, men precis. Silver Shadow som var tidigare då, den var ju lite rundare och mjukare. Men sen så skulle man ju komma med något nytt, för den hade ju varit med rätt länge den också.
Mm. Silver Shadow kom 65-66 någon gång, eller mitten av 60-talet.
Ja, precis.
Och höll ut under hela 70-talet. Var det meningen att den skulle hålla så länge, Silver Shadow?
Nej, inte egentligen. Dels så sålde den hyfsat bra, speciellt på slutet när man hade tvättat bort lite barnsjukdomar och fräschat upp den. Men sen så hade ju Rolls hade ju dåligt med pengar helt enkelt. Ekonomin var knakig, så att man sträckte på det hela, och när det blev dags för en ny bil, när man var tvungen att ha en nyare, modernare Rolls och Bentley-modell, så utgick man väldigt mycket från de tidigare bilarna också. Men gjorde ju massor, det var ju trolleritrick för att få dem att se väldigt annorlunda ut ändå. För den här plattare, kantigare bilen från Rolls och Bentley SZ, den ser ju väldigt mycket mer modern ut.
Den ser väldigt mycket större ut också. Är den det?
Ja, den är större. Den är större på både bredd och längd, men det är inte så mycket som man kan tro. Det handlar om max en decimeter. Men man tog ju till några trick. Alltså den är ju plattare och kantigare. Man såg till att kupén, alltså glasytorna, blev större också. Plattade rutor bak och fram. Man sträckte ut rutorna, sidorutorna neråt, så att det ger intrycket av att den är större än vad den är.
Alltså tekniskt sett var det inte jättestor skillnad mot Silver Shadow, eller?
Nej, under det här väldigt vältrollade skalet så var det ganska mycket som var sig likt faktiskt. Alltså man hade ju redan på Silver Shadow så hade man skruvat och fixat och donat. Det kom ju en Shadow 2 på 70-talet och den var ju utvecklad. Så man utgick från Shadow 2 egentligen. Men fortsatte att fixa med hjulupphängningar och mycket med utseendet, men också med alltså, små förändringar överallt. Så att väldigt mycket är gammalt men förbättrat, förnyat. Mm. Evolution snarare än någon revolution. Mm. Det här var ju en bil som var modern och rakt in i tiden.
Mm. Gick det bra då? Kunde man sälja dem?
Ja, det gick bra. Det gick först så gick det bra för Rolls-modellerna precis i början. Mm. Och sen så kom ju Bentley med turbo. Och då började det här svänga över. Så att mot slutet så var det Bentley som var storsäljaren.
Aha.
Och först var det turbo i modellen Malsan. Sen så kom man ju på att okej, det är ju jättefräckt med fart och sådär, men den kanske ska bete sig lite bättre i kurvorna också. Man började ju styva upp den här bilen och såg till att den fick grövre krängningshämmare och bättre fjädring. Så att, och då blev den också Turbo R, och det är väl kanske den modellen som är mest känd bland Bentley-bilarna av de här åren.
Vad är det R står för?
Road holding. Där det står för. och då, ja, det är inget skoj. Den kan ju verkligen hålla vägen. Den biter ifrån och den går att köra ganska aggressivt på kurvväg. Och den där kombinationen då med extra kraft från turbon och vägegenskaper gjorde att den sålde som smör faktiskt.
Men det är ju väldigt roligt hur Bentley hade ju levt i skuggan av Rolls Royce, som liksom, man kunde inte riktigt förstå varför den behövdes, men med Mulsanne och turbon så fick ju de en egen identitet och en egen anledning att finnas.
Ja, men verkligen. Bentley hade ju varit stora längre tillbaka. Mm. Man hade ju väldigt mycket fina anor och man hade sin tradition om att bygga snabba bilar. Sen så blev det där urvattnat mer och mer. Den Bentley som fanns samtidigt med Silver Shadow var ju ganska anonym. Mm. Och det var väl ganska många som trodde att ja, men när det kommer en ny generation bilar från Rolls-Royce nu, så undrar om det kommer någon Bentley ens, för att de hade ju sålt ganska dåligt och var ju, ja, men de var lite sedda över axeln i familjen där.
Men det ansågs ju lite mindre pråligt att köra en Bentley än en Rolls-Royce. The modest man drives a Bentley.
Precis.
Men det fanns ju en modest Bentley också. Bentley 8.
Ja, det var ju en av modellerna där man skruvade ner lite grann bara och fick en, för att kunna göra den lite billigare.
men hur ser man Bentley 8 då? Hur skiljer den ut sig?
Den gjordes ju faktiskt lite enklare då, fast faktiskt också mer sportig till sitt uttryck. Mm-hmm. Den fick ju en nätgrill, och det här var ju också då en tillbakablick till gamla sportigare Bentley-bilar. Den här grillen har ju varit ett sätt för andra Bentley-ägare som har tyckt att deras Bentley ser lite för tråkig ut, och sätta dit en 8-grill så får man en tuffare bil. Och tittar man på den här nätgrillens fortlevnad, så ja, men den har ju flyttat med i modernare varianter av Bentley också, just för att den är tuff.
Mm. Ja, men Silver Shadow var ju väldigt, väldigt länge väldigt, väldigt billig att köpa. Inte att ha kanske, men att köpa. De sålde ju förhållandevis många, och ganska snabbt.
Och även i Sverige, antar jag.
Ja, de sålde en hel del, men många kom ju hit på 80-talet som privatimporterade, för man kunde köpa dem i England väldigt, väldigt billigt. Nu börjar de stiga i värde, och fina exemplar har gått för ganska mycket pengar. Men hur är läget på de här fyrkantsmodellerna?
Ja, men precis som du säger, Shadow var den billiga Rollsen. Mm. Nu har ju de här bilarna från Rolls och Bentley tagit över och varit de billiga Rollsarna, och fortfarande så finns det ju väldigt många bilar som är prisvärda. Men jag tror inte att man ska vänta så himla länge med att köpa en fyrkants Rolls eller Bentley, för priserna börjar ju klättra här också, och det finns fina exemplar där man ser att ja, men det börjar hända någonting. Det som var modernt när den kom, det här kantiga och platta och de här strålkastarna, det har väl setts länge som lite för gammalt nu, helt enkelt. Det har stått där och vägt mellan att vara modernt, som det inte längre är, och inte riktigt framme i någon klassikerstatus. Men det börjar komma nu, så att nu får man nog ta och passa på.
Men en prisvärd Rolls eller Bentley, är det den billigaste man hittar?
Definitivt inte.
Ledande fråga.
Ja, verkligen. Och ett enkelt svar. Nej, men det här är ju, med moderna mått mätt så kanske de inte är jättekomplicerade mekaniskt, men det finns mycket grejer på dem. Och det är många detaljer som är ganska komplicerat gjorda, även om det inte är supersvårt i sig. Vilket gör att det kostar pengar. Delarna kostar ganska stora pengar. Det finns gott om delar till dem. Verkstadstid kostar också mycket pengar. För det går åt mycket verkstadstid för att reparera en sån här bil. Och det är inte alla som kan alla system som finns på dem. Så att nej, man ska inte köpa den billigaste. Om den inte råkar vara helt fantastiskt bra, om man verkligen är säker på det. Utan lägg på kanske ganska ordentligt med pengar. Kanske 50 000, 80 000, 100 000. För att du har förmodligen igen det sen. För att du slipper åtgärda massa saker.
För de billigaste, vad får man om man bara vill ha en parkerad Rolls på uppfarten som man inte ska köra med? Vad kommer man undan med då?
Alltså, det finns ju de som ligger strax över 100 000. 150 finns det en hel del. I och med att de här bilarna byggdes under så många år så skiljer det rätt mycket också i pris på en tidig Rolls, alltså en förgasarbil, jämfört med en sen Rolls eller Bentley med mycket mer avancerade fjädringssystem och med turboinsprutning. Så att det finns ett spann där. Så att en tidig bil måste ju inte vara dålig bara för att den är lite äldre. I bra skick är det helt okej. Men kom ihåg att grejerna kostar, så ta och lägg på lite grann.
Vilken värdmäster då? En tidig eller sen?
Nej, de lite nyare är oftast mer värda. Bilar med lång hjulbas brukar vara lite dyrare också. Tidiga bilar kan ju kanske vara lite enklare dock. För att de har inte alla system och de har inte insprutningen som kan kräva mer kunskap och mer tid hos verkstaden. Men generellt sett så utrustade bilar och gärna då med den långa hjulbasen, de står lite högre.
Jag kan tänka mig att historia och proveniens är inte oviktigt.
Nej, men absolut. Det finns, har din bil känd historia och kanske till och med kändishistoria, så kommer det att påverka priset också.
Det var ju en som gick på auktion här för inte så länge sedan som enligt uppgift så hade brittiska drottningen suttit i baksätet på den. Ja. Precis i samma veva som hon gick bort.
Ja, det var ganska där i den vevan.
Ja, alltså hon gick inte bort i baksätet.
Nej, det gjorde hon inte. Den proveniensen fanns inte där, tack och lov. Ja, nej, men den fick ju lite extra värde för att man kunde påvisa att den kopplingen fanns.
Ja, han hade varit på någon statsbesök i Tjeckien, tror jag det var.
Ja, precis.
Ja. Och den såg ju väldigt proper ut.
Den såg jättefin ut.
Ja. Och den gick för någonting som typ 400 eller sånt där.
Strax över 400 000 någonstans, med minst rätt.
Mm. Så de började klättra uppåt.
Ja, men det var ju också att Vaxlav Havel har väl suttit där också då.
Ja, just det.
Ja, ja, jo, det var ju inte minst. Extra bonus.
För övrigt så läste jag om engelska drottningens sista bruksbil gick på auktion här nu för inte så länge sedan.
Jaha, vad var det? Häromdagen. Det har inte jag sett.
En Jaguar X-Type Kombi. Mm-hmm. Såhär 2005 eller något sånt där.
Mm.
Som gick för 40 000 pund. Och en sån där går för typ 40 000 spänn annars.
Och en DNA-test efter hundhår där bak då.
Ja, precis. Det var en corgi.
Ja.
Och det finns bilder på henne när hon kör den här bilen, och så det var nog kanske en av de sista bilarna som hon verkligen körde själv. Och den hade inte gått så jättelångt. Mörkgrön förstås, men med beige inredning. Inte servad sedan 2010 tror jag det var.
Ja,
men, så det kanske hon har gjort själv då. Hon är ju...
Precis, hon var ju utbildad faktiskt.
Ja, så att, men, aha, men den här bilen som är på omslaget, det är ju den som vi fick låna och har pratat om i podden tidigare, den här Turbo R. Och du körde ju ner med den.
Ja, vi åkte ju ner till Lars, ägaren till den, Edvardsson. Ja, men det är ju en jättehärlig bil. Man åker ju, jag vet att jag har sett folk som tycker att Turbo R lite för stötig kanske och sådär. Nej, jag tycker inte det. Man åker ju jättebekvämt i den. Stolarna är helt fantastiska. Det enda jag möjligen kan anmärka på är att jag tycker att man hamnar lite högt i dem. Nära taket. Men annars är det ju en superhärlig bil.
Stolar? Fåtöljer?
Ja, förlåt, fåtöljer. Ja, men det är verkligen fåtöljer. Och de är superbekväma. Det är en stor och tung bil. Så tror man att man ska accelerera som en sportbil. Nej, det gör den inte. Men det finns ju alltid den där kraften. Bara ett litet tryck på gaspedalen så svarar den på en gång. Och skjutsar vägen på sånt där skönt sätt. Så att den är fantastisk att åka i. Och som sagt, den går ju att pressa också. Man kan ju köra hårt med den. Och den är kul. Och beter sig som det där R-et står för.
Mm.
Så ja, nej, men den är, och sen så, det är ju faktiskt en väldigt dyr bil av en anledning. Lädret är ju fantastiskt och träinredningen är ju också förstklassig. Jättehärlig bara den och titta och känna lite försiktigt på.
Mm. Det är verkligen lyx på det sättet att det gör egentligen ingenting annat än att det förstärker känslan av att det är dyrt. Du har ingen nytta av träpaneler eller att lädret är extra tjockt. Men du vet att det är så och du har unnat dig detta.
Ja, nej, men det känns när man sitter där och man ser det. Det syns att det är bra kvalitet. Och det doftar också. Mm. Mm. Faktiskt väldigt härligt. Det doftar trä och läder på ett bra sätt.
Jag tyckte det var fascinerande bara att titta ner i motorutrymmet på den. Även där såg man liksom hur man, ja, men den är overengineerad så här. Ja, men det var liksom så extremt hållbara grejer. Det rötdämpartornen såg ut som att de skulle kunna hålla på en ubåt ungefär liksom. Och där andra bilar har en dekal som förklarar olika system eller varningar, där hade man satt dit en platta med en grafisk.
En formgjuten platta.
Ja, så fastskruvad liksom. Det var så extremt överarbetat och hållbart liksom.
Ja, nej, men allt är ju verkligen stort och rejält och formgivet och gjort med väldigt, väldigt omsorg.
Ja.
Så att det är klart att det är ju jätteläckert.
Mm.
Och den här bilen, den köpte ju då Lars på auktion vi fick alltså uppdraget att hämta den åt honom i Stockholm. Och det känns som att historiken på bilen var rätt, för den köptes av en man som har haft bilen i över 20 år. Han heter Göran och han köpte den år 2000 och han har använt den som sin bruksbil men sköt om den rejält. Och jag pratade med Göran här lite grann efter att han skickade en tidning till honom med reportaget och han blev väldigt glad. Och han berättade hur det gick till när han köpte bilen. Det var nämligen så att det var en kompis i honom som bodde i England som hade bilen där. Det var visserligen svenskregistrerad och så, men han hade den just då i England. Och då bestämde sig Göran för att jag köper Bentleyn. Så att det var år 2000 det här. Men han berättade inte någonting för sin familj förutom sin hustru att han skulle göra det här. Så han åkte över till England och så kom han hem till deras hem där de bodde. Och då var hans vuxna dotter ute på ett ärende med sin bil och hade lämnat garagedörren öppna. Så då tänkte han att han skulle skoja lite. Så han körde in Bentleyn i garaget, stängde dörrarna och gick in och väntade på reaktionen. Och sen så blir inte reaktionen riktigt den han hade förväntat sig.
Okej.
För att plötsligt så kommer dottern instormande hus och ropar: "Vad är det för en gammal Volvo pappa har köpt?" Ja, man kanske kan förstå kopplingen lite grann där. Det här har gått 20 år sedan designen hade kommit. Bilen var drygt 10 år gammal.
Mm.
Och det här kantiga var ju inte riktigt i tiden. År 2000.
Nej, så långt kan jag förstå det.
Jag ser inget problem.
Ja, den här guiden på Rolls-Royce och Bentley kan du alltså läsa i senaste numret av Klassiker, nummer 10, 2022, som ligger ute en stund till i butikerna. Sen kommer ett nytt nummer. Och är du inte prenumerant så kan du ju bli det redan nu. Då går du in på klassiker.nu/pren. Och förutom papperstidningen hem i brevlådan så ingår också tillgång till vår premiumtjänst på klassiker.nu där du kan läsa massor av artiklar bakom våran betalvägg. Och med det så tackar jag Carl Egelius för att ni har lyssnat. Tack Fredrik Nyblad.
Tack.
Och Björn Meyer.
Tackar.
På återhörande.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket!